Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hej allihopa!
Hej!
Välkommen till Dumpenpodden.
Dumpenpodden som idag sänder ifrån Belfast.
Ja!
Nordirland.
Nordirland, ja.
Hur fan hamnar vi här?
Ja, det vet jag inte.
Alltså jag vill inte erkänna att jag gjorde en Sara när vi åkte till... Vi skulle flyga Köpenhamn, Manchester.
Vi skulle flyga i torsdags.
Ja.
Ja.
Och jag som har levt med att resa på kort varsel och varit över hela världen hade inte koll på mitt pass helt plötsligt. När vi såg att vi checka in på Ryanair så skulle den ha då datum där passet går ut. Och när du sa till mig ditt pass har gått ut, då tror jag du skämtade med mig.
Det var lite jobbigt att bara säga det till dig. För jag menar, jag har gjort sådana saker så många gånger så att jag kan ju verkligen leva mig in i det här. Hur det känns.
Ja, ja. Men alltså till mitt försvar då, så det har ju hänt en del grejer de sista åren. Och man har ju inte liksom stått på flygplatser och suttit i lounger de senaste åren. Det har liksom varit helt torrt med resor överhuvudtaget. Så jag har inte haft koll på mitt pass. Men jag tappade faktiskt mitt pass när jag städade hemma. Tappade ner i skurhinken. Så att det har legat under mikrovågsugnen hemma nu i ett år. För att det skulle liksom inte krusa sig. Så att, men sen så... Jag har ju ett svårt bild om att jag fixar mitt pass precis.
Mm.
Och jag trodde ju att pass håller ju 10 år.
Men tiden går fort när man blir äldre.
Ja, ja. Men nu har det gått 5 år sedan jag fixade passet. Och det känns som jag inte ens har använt passjäveln.
Ja, så var det. Så vi fick alltså helt enkelt boka om flighten. Åka tillbaka till Malmö. Stanna natt i Malmö.
Ja, och gå till polisen på sån akutpass.
Ja. Eller... Optimistiske Patrik som säger detta kommer aldrig att gå.
Nej.
Men det gjorde det.
Ja, och nu har jag fått beställa ett nytt pass också. 11 veckor så får man ett riktigt pass.
Ja.
Nu har jag det här rosa gaypasset som många kommenterade på Facebook jag la ut.
Ja, men det är väl lite gulligt att resa med ett Barbie-pass.
Ja,
ja,
det är det.
Det är det, faktiskt. Ja, vi kom iväg i fredagskväll i alla fall. Efter många om och men och efter suttit på... Kastrups flygplats utan att få checka in.
Ja, det är vilken mardröm. Jag som har suttit på flygplatsen, min beskärda del, va? Vi skulle ju vara tvungna att checka ut 11 i Malmö och planet gick inte förrän...
22.05.
Ja.
Och sen blev det försenat.
Så jag tänkte, men då kan man ta en dag på Köpenhamns flygplats. De har ju massa restauranger. Och...
Mm.
Så det går ju att käka och sen gå och sätta sig på en lounge och läsa lite, men... Vi fick inte checka in.
Nej.
Nej, det gick inte.
Det gick inte, nej.
Förrän 2 timmar innan avgång.
Ja. Så vi satt typ på, ja det kändes som Perstorp busstation ungefär.
Jag kan säga här att ergonomiska fåtöljer och stolar, det är inte det de prioriterar på Köpenhamns flygplats. Vi satt på en jävla box, en sån jävla kub
ja,
i några timmar.
Jag har ju mina laddproblem och laddningen fanns bara i kuberna.
Ja.
Ja. Så vi satt på varsin träkub.
Vi kan ju utlysa en tävling. Sara har ju köpt ny telefon och batteriet funkar ju inte som det ska. Det är ju alltid urladdat. Så ni kan komma med tips på vad ni tycker är bästa telefonen. Nu är ju Sara ingen iPhone-människa. Så att,
sökte du inte få för mig att ta en iPhone?
Men en ny telefon som inte håller mer än 10 minuter.
Ja, det visste jag.
Det är din förklaring. Du har så många program uppe hela tiden.
Ja, men det har jag. Jag använder så mycket och så pratar jag så mycket i telefon.
Ja, men man kan bara använda ett åt gången.
Men jag har säkert 18 appar öppna samtidigt.
Och det du menar att det är därför din telefon inte håller måttet då?
Ja, jag har ju 511 sådana här saker som jag måste göra och så.
Okej.
Och den lyser hela tiden.
Ja, jag misstänker att du glömmer att ladda upp den. Det är så enkelt.
Ja, men så är det.
Du köpte ju en powerbank, en sån som du kunde ha med dig i väskan. Den var med en vecka kanske.
Ja, det kan bli så ibland.
Men ni kan komma med förslag på vad som kanske är den bästa batteritidstelefonen som vi kanske kan.
Nej, men jag skulle inte få för mig att byta från Samsung.
Aha.
Nej, nej. Alltså, absolut.
Det finns andra märken än Samsung.
Alltså, nej.
Detta är inget betalt samarbete i alla fall. Det måste vi påpeka.
Nej, det är det inte. Ja, vad gör vi här då?
Ja, men vi kom ju till Manchester.
Ja.
Och det blev ju också lite konstigt för vi var ju inte framme vid hotellet förrän, jag tror jag gick om med 2.
Ja.
Och när jag vaknar då och sovit ut, då får jag telefonsamtal. Då är Sara ute på...
Nej, då hade jag redan ringt och du hade inte svarat.
Jo, men det är ju svårt att ringa någon 6 på morgonen.
Ja, men det, så är det när man är
över. Du åkte iväg på en konfrontation plötsligt utan mig.
Ja, men vi kan ju inte be. Alltså man kan ju inte be en gädda. Ursäkta, du får vänta för här Patrik kommer snart.
Ja, det går visst.
Det gör det, okej. Nej, det var ju så här, alltså, vi skulle ju på 2 konfrontationer i lördags. Varav en skulle vara ganska tidigt på dagen, men vi visste inte att det skulle bli så tidigt på dagen. Och sen när jag pratade med Kako från då CMC.
Ja, vi kanske ska förklara hur teamen funkar här.
Ja.
Det är lite skillnad. Du och jag åker runt och vi har hjälp av kanske 30-40 fiskare.
Ja.
Här har de lika många fiskare som de kallar då...
Decoys. Ja.
Som sitter och köttar med de här männen och för samtidigt vad ska man kalla det?
De har ett formulär.
Som de fyller i,
för de har ju olika, alltså olika lagbrott och huruvida man har till exempel visat intimbilder, om man har föreslagit sexuella aktiviteter, om man har föreslagit en våldtäkt. Så blir det olika rubriceringar på det här och då får de olika kryss. Så att han har till exempel kryssat i 3 av 5 brottskategorier då.
Ja.
För här men, är det ett brott.
Kucko, det får jävla konstigt namn.
Kucko. Ja.
Det låter ju lite suspekt.
Ja, men
det är inte vårat fel.
Det är nog ett smeknamn.
Men han är chef, det är han som har startat den här gruppen då.
Ja.
Och det som skiljer sig markant ifrån hur vi jobbar. Du och jag åker ut ensamma och det är fine. Det är liksom inga problem. Men här är de alltså 15-20 pers.
Jaja.
Och vi ska komma till det. Vi gjorde en sting här i Belfast igår.
Ja, fast det kan vi ta sen när vi har gått igenom Manchester. Så den som blev förvarad.
Ja, men jag tänkte säga det. Det är lugn och fin nu.
För nu kände jag det blev rörigt här i min skall.
Men du åkte ju med då, Kucko, som är chefen för hela den här organisationen.
Ja.
Som då jobbar mestadels i Manchester då.
Ja, de jobbar med i Manchester med om mig. Ja. Så vi var i någonting som heter Oldham. Och de knackar på dörren.
Just det är stora skillnaden från vad vi gör.
Nu hade de redan konfronterat honom en gång så de visste vem han var. Han stod inte folkbokförd på adressen men via kontakter så hade de lyckats luska ut hans adress. Och så knackar de på en dörr på huset då för att höra med grannarna huruvida de verkligen känner igen den här mannen som bosatt i byggnaden. Men ingen öppnade. Och sen knackar de på nästa dörr som de tror är grannens dörr.
Mm.
För att han skulle bo på, om det var 52A. Och så knackar de på 52C kanske. Mm. Och då öppnar den här Colin, den här gäddan.
Mm.
Han öppnar dörren där, så det blir ett jäddrans pådrag där.
Men alltså, de åker hem till folk. Det känner jag är... Alltså jag drar mig för att, fan, jag besöker knappt kompisar. Det känns som hemma hos folk, det är deras liksom sanctuary.
Kan man tycka som, Colin har ju ingen familj.
Nej.
Han har ingen familj överhuvudtaget och han lever sitt liv på nätet och jagar efter barn.
Ja.
Där kan jag tycka att okej, okay, vet man vem han är så är det ju liksom, då är det ju inte hela världen. Och man vet det definitivt. Att det är han som ligger bakom kontot. Ja. Jag menar, vi har ju också sådana som... Jag menar, morgongäddan till exempel, han Daniel.
Ja.
Där vi vet om att okej, okay, det är han. Han skickar livebilder på sin snopp. Liksom. Man känner igen honom på snoppen. Bara, men Daniel, inte ni igen. Där hade jag kunnat knacka på hans dörr.
Ja.
Det hade jag kunnat
göra. Jag vet inte vad rubriceringen är i Sverige. Om man får gå hem till folk och... För de är ju liksom ett gäng... De ser ju rätt tuffa ut, de här snubbarna.
Ja, det gör de ju.
Men han Kukko ser ju ut som en gammal fotbollshuligan.
Ja.
Jävligt trevlig kille, jävligt. Och han hade ju väldigt sunda värderingar.
Ja, otroligt.
Ja.
Ja.
Men det känns ju ändå lite sådär, fan, det är nästan så provocerar fram med någon stämning när man dyker upp då med...
Det beror väl på, jag menar så, som den bölande pedoraptorn Claes, han har ju också sådär liksom så att man skulle kunna knacka på hemma hos honom. Man vet om att det är han, man känner igen det på sättet han skriver, man känner igen det på hans snopp, man känner igen det på allting. Och sen för varje gång de blir konfronterade så blir de ju mer försiktiga och ger sig ut.
Ja.
Ja. Då vill de ha ytterligare liksom checkpoints på att det faktiskt är ett riktigt barn de pratar med och inte bara en decoy. Så där kan jag faktiskt förstå att man åker hem, det kan jag.
Ja. Men hur slutar det? Han blir konfronterad?
Han blev konfronterad och det var en väldigt... alltså det var ju en otroligt bra kvinna som pratade där. Heidi,
ja. Heter
hon. Hon var ju väldigt saklig, väldigt lugn, väldigt bra. Och han gång på gång... Alltså han tyckte att det var han som var offret i det här.
Ja.
Han tyckte jättesynd om sig själv och han sa ju det att... Ja, men jag har ju tråkigt och förra veckan så hoppade jag från en bro för att ta livet av mig.
Han såg ju jävligt frisk ut för att hoppa från en bro en vecka innan.
Ja, ja, jo. Det är ju...
den ligger ute på, en liten snutt ligger ute på dumpen också.
Ja, vi kommer lägga ut
en ja. Egen film på det.
Ja. Ja, men alltså problemet med honom var ju att han till och med till barnet hade skrivit att han försökte ju belasta barnet med att hon skulle tycka synd om honom.
Ja.
Så att han hade ju skrivit till då ett fiktigt barn att förra veckan så försökte jag ta mitt liv. Förra veckan så hoppade jag från en bro. Livet är inte värt att leva. Hade den här konversationen hamnat hos en riktig 13-åring så hade hon nog gjort vad som helst för att en vuxen människa inte skulle ta sitt liv.
Ja, men det är ju sådana spelare. Vi rockar ju på nästan samma saker när vi jobbar.
De hittar de här svaga punkterna hela tiden. Så att, och någonting som var väldigt intressant var att både Heidi och Anna från CNC. Och sen kommer polisen också och säger att this is a very dangerous man. Och i ens egen svenska hjärna då så tänker man, var har han sin kniv någonstans?
Ja.
Kommer han nu med en pistol? Nej. This is a very dangerous man betyder alltså att det här är en väldigt farlig man för barn. Och där känner jag att vårt svenska perspektiv brister.
Ja.
För att när vi betraktar en man som väldigt farlig så tänker vi med detsamma på våld.
Ja.
Men vi tänker inte på sexuellt våld mot barn.
Nej.
Nej,
nej, det är fokuset vi måste vända.
Ja.
Uppfattningar om att det är klart...
Alltså nu putsar de fönster här. Vad är oddsen för det på andra våningen?
Ja. Allt händer där i Irland.
Ja.
Nej, men det är viktigt att man tänker faktiskt så. Det är ju barnets synvinkel vi måste värna om.
Ja, och en man som söker efter barnets sexuellt syfte.
Och som har gjort det flertal gånger, ja. och blivit påkommen.
Och han är ju under utredning. Han har varit under utredning i 1,5 år, den här mannen.
Ja.
Men polisen lastade i alla fall in honom.
Och det såg jävligt fräckt ut.
Alltså jag blev så förvånad när de kör upp med en liten pikébuss. Och så öppnar de bagageluckan och sen öppnar de en extra liten bur där bak.
Och
så lastar de in honom där och så stänger de buren och sen stänger de bagageluckan och sen så rullar de iväg med honom.
Ja.
Jag var jätteimponerad av den.
Ja, för vi käkar ju lunch med Kock och hans en utav decoysen. Och ja. Där kunde vi prata lite mer om vad som hände då på det här stingen.
Ja.
Som de kallar det. Och i och med att han har varit under utredning den här snubben så länge. Så han var ju kvar på polisstationen dagen efteråt.
Ja,
så
ja.
Man tog ju detta på allvar.
Och han betraktas som mycket farlig.
Ja, för ja. Så här i England funkar det ju så att när de gör en konfrontation. Då förklarar han ju väldigt pedagogiskt att då har de det här formuläret med sig redan. Med vem han har chattat, eller vilka han har chattat ja. Med, vad han har skickat, är det röntgvideos, är det dick pics, och hela historiken.
Ja, och då måste jag göra det.
Och när vi då konfronterar så nämner vi ju hela tiden vad personen har skrivit och så. Det gör man inte här för att det används som bevis för att de lämnar över det här kompendiet till polisen när de kommer.
Ja.
Som då tas med i utredningen. Man röjer inte någon bevisning förrän de väl blir anhållna.
Nej. Men lite så har det ju varit. De fall som vi har som har gått till polis. Så har det ju varit så också att vi har liksom inte publicerat vissa delar av loggarna.
Ja,
just för att de går till polisen.
Ja.
Ja. Så att, men alltså logiskt sett. En man som söker efter barn i sexuellt syfte är ju farlig för barn redan innan han hittar ett offer. Alltså, det är ju inte så att en haj blir farlig efter det att han har mumsat i sig någon. Han är ju farlig redan innan. Och de här gubbarna är farliga redan innan de skapar offer.
Ja.
Ja. Så att man ska betrakta det som någonting annat, det är ju helt sjukt alltså.
Ja. Ja. Men vi satt på den här lunchen då kunde vi utbyta erfarenheter. Och det är ju slående. När jag frågar liksom vilka ursäkter de hade hört. Och de har ju hört alla.
Ja.
Lika många som vi har hört.
Ja.
Det är ju alltid första gången. Och det är alltid bara ett barn. Och det var absolut inte meningen. Och alla de här roleplay och allt.
Och det är konstigt att det inte är meningen. Och sen gör de om det igen.
Ja, precis.
Ja. Och sen står de och gråter igen. Och då ska de ta sina liv.
Men han sa en väldigt bra grej till just... Om de tar något ansvar att det liksom är så många som är med här. För de sänder ju live och då kan det bli lite hetsk stämning. Men han sa ju då att pedofiler, de ger ju barn en lifetime sentence.
Ja.
Barn som blir utsatta av pedofil får ju leva med detta resten av livet. Så att han hade ju ingenting över för folk som kritiserar liksom, att det är inhumant att konfrontera en person på det sättet. Han är ju inte dömd och bla bla bla. Alltså det skiter jag fullständigt i. Vi har så mycket bevis. Och han har ju på med detta i 6-7 år. Så.
Ja. Och han sa att det är tvärtom, det är inhumant mot barn att inte göra någonting.
Precis.
Att inte publicera.
Och det har ju lett till flera långa fängelsestraff.
90% av alla deras 700 konfrontationer har lett till fällande domar.
Ja.
90%.
Och då förstår man ju vilket arbete de lägger ner.
Mm.
Och sen om man har synpunkter på tillvägagångssättet. Vi är i ett annat land nu. Vi är på en annan slags kultur. Engelsmän är ju lite hårdare. Men som han Kocko sa då att i början så var han väldigt hetsk och var väldigt aggressiv och arg. Men de kom på det ganska snabbt att det där gynnar ju inte. Man får inte ut någon information om man...
Men det är samma förvånande.
Ja, vi kom ju på samma sak. Men han menade på att I början så kunde det gått lite hett till, men det lade de om kurs med, och de har ju nu en policy att de svär inte, de höjer inte rösten, de hotar inte. För de har ju märkt det att när polisen väl dyker upp, om det är då en hett stämning, så blir ju polisens huvuduppgift att försöka skydda då den här pedofilen.
Precis.
Och det som han berättade då med säkerhetsteamet han har med sig, i och med att de sänder live och de är då på lite farligare ställen i Manchester, så har de ju med sig security, för att de har som ansvar att försvara pedofilen som de konfronterar.
Ja.
Och det har ju hänt, sa han flera gånger, att det dyker upp busslaster med folk som ska börja slåss.
Ja.
Och då har han ju med sig personal som är då, som han uttryckte det, specialister i olika områden som MMA och martial arts och boxning.
Ja.
Och det är ju kanske då en uppfattning av folk att det är en lynchmob han har med sig. Men när han förklarade det, nej, men det är ju för hans säkerhet. Vi kan inte konfrontera någon och sen låta han bli misshandlad.
Nej, för det då, får han inte ens lov.
Det får han inte lov.
Det får han inte lov, nej.
Så att det var jävligt givande att sitta. Och vi hade en lång lunch och satt och pratade om väldigt mycket saker. Och det var jävligt givande att dels känna att det vi gör är lika viktigt. Det känns nästan viktigare nu när man har sett hur det funkar här.
Ja.
För vi vill ju få till en lagändring. Vi vill ju få till att det ska vara förbjudet som det är här. Att även om det är ett fiktivt barn, så är det förbjudet att sexchatta med någon som man då tror är ett barn.
Ja. En annan skillnad som är slående, det är att om någon till exempel då är dömd, eller någon har faktiskt har gjort någonting bevisligen, så är det inte förtal att skriva om det. Det är alltså inte förtal att lägga ut de här live-videosen på Facebook. Om någon till exempel har blivit våldtagen och går ut och varnar för sin förövare, så är det helt lagligt i Storbritannien.
Ja.
De tittade med stora ögon när vi berättade att i Sverige får man inte lov att göra det, för då är det förtal. Men va? Säger de. Vad är det för lagstiftning? Ja. Att man skyddar förövaren men inte nya potentiella offer är ju helt vansinnigt. Och likadant, vi ska väl träffa någon advokat, tänkte jag. Tycker det hade varit bra med tanke på att rekvisiten för en fällande dom för våldtäkt mot barn är mycket, mycket hårdare i Sverige. Alltså vi har mycket, mycket större krav på barnet i Sverige.
Att barn ska kunna bevisa att de blir utsatta
för något. I Sverige så krävs det ju antingen att man ska ha antingen fysisk bevisning eller vittnesmål som stödjer offrets berättelse. Och nu, oftast så blir folk våldtagna när de är ensamma med förövaren. Och då finns det inga vittnen.
Nej.
Och många offer berättar ju inte förrän, det tar ju lång tid för ett offer att berätta. Så DNA finns ju inte, det finns ju ingen fysisk bevisning. Det är så få som blir dömda. Och det tyckte de också var konstigt att det är så höga beviskrav att det nästan är omöjligt att bevisa en våldtäkt. Ja. Och därför så tänkte vi att det är jättebra att gå igenom en advokat här, rekvisiten i Storbritannien för en fällande dom.
Och även försöka se vad det finns för slags behandlingar för offer. Hur långa väntetider. I Sverige har vi ju extremt långa väntetider för barn som har råkat illa ut.
Ja.
Och de får inte den här vården som alla är berättigade till.
Nej, vi har specialiserad vård i Göteborg och Stockholm på Vonsa. Och sen finns det inte mycket mer.
Nej.
Och sen finns det ju sådana här...
Och Vonsa hade väl 3 års...
Fyra års
ja,
kölista. De betar av 2018 års kö. De som satt upp sig 2018 på kö just nu. Så att det där under all kritik, det ska ju vara rikstäckande. Och det ska vara lika korta vårdköer som man har blivit påkörd.
Ja.
Ja, det är ju så.
Men Manchester var i det stora hela väldigt positivt.
Ja, det var det.
Väldigt trevliga människor och... fick insyn på hur de jobbar. De är väl en av de större...
Ja, det är de. Och en av de mer seriösa organisationerna.
Ja. Och de vill ju ha ett bra samarbete med polisen. De vill inte uppfattas som... Han visar lite skräckexempel som fanns på nätet. Där det har gått åt helvete fel.
Någonting som var intressant var när den här, en av de som arbetar på CNC ringde upp polisen för att meddela att vi har en gädda här. Ja. Hon sätter på telefonsamtalet på högtalartelefon. Jag spelade faktiskt in det. Och då säger polisen i andra änden av telefonen: "Well done, good job. Och man hör liksom hur glad polisen är i andra änden av luren. Snyggt jobbat.
Ja.
Vi kommer ut på blåljus direkt. Och det gjorde de.
Ja.
Det tog inte många minuter.
Nej.
Nej.
Sen så...
Åkte vi vidare
till Norge. Vi åkte vidare och vi fick helt plötsligt rapporter om att det skulle ske en konfrontation i Belfast,
ja.
Nordirland.
Eller utanför, en timme utanför
ja,
Belfast.
Ja, men det visste vi inte om från början.
Nej, det visste vi inte.
Det skulle vara i Belfast. Ja. Så att vi bokade ju båtbiljett och försökte räkna ut hur lång tid vi behövde på oss. Och den här jävla hyrbilen med GPSen, den... Jag har ju alltid slått GPSen i alla bilar jag har haft. När man ser den här checkered flag och så ankomsttid, då vet man att då har man i alla fall en kvart, 20 minuter som man kommer komma tidigare än GPSen.
Alltså jag har försökt förklara för Patrik att det är inte en tävling.
Så är det visst. Varför sätter man upp en sån målgångsflagga?
Ja, men det är inte så det ser ut.
Jo, men det är så uppfattar man som förare.
Det gör man, jaha.
Och det visar ju sig att det där stämde ju inte.
Nej.
Avstånd eller tiden växte ju längre vi kom. Och helt plötsligt fick vi alla Englands jävla lastbilar framför oss. Så att vi låg i...
Det var ett par trafikstockningar också på vägen. Så
att vi missade ju båten.
Ja.
Vad hette staden vi skulle åka ifrån?
Vi skulle åka från... nu kommer jag inte ihåg vad den heter.
Jävla konstigt.
Ja. Ja, det var väldigt konstigt var det.
Men vi körde genom Skottland.
Ja, det gjorde vi. Det var väldigt vackert.
Det var väldigt vackert.
Ja.
Men vilket fall som helst så fick vi ta en senare båt med Stena Line som hade en terminal lite längre bort. Och, vi fick ju det här teamet då, vad heter de nu i Belfast?
De heter
Child
Online Protection Enforcers.
Ja. Så de stod ju och väntade på oss när vi körde av båten.
Och vi var lite vi blev sena av båten också, så det var schysst att de väntade på oss.
Ja, verkligen. Men det visade sig då att stingen eller då konfrontationen var över en timme utanför Belfast.
Ja.
Och jag har ju kört bil på fel sida av vägen på många olika länder, så att jag kan ju köra bil på det sättet. Men det är ju alltid lite sådär shaky första dagarna. Så jag var ju inte riktigt införstådd med att nu ska vi ligga i 160-180 på motorvägen i mörker och...
Efter två andra bilar.
Efter två andra bilar som körde som galningar.
Ja.
Men det blev ju verklighet.
Det var två bilar fullastade med folk.
De satt och rökte hela tiden
med
sorg.
Det var helt dimmigt i bilarna.
Och vi kan ju säga direkt att den här upplevelsen blev ju lite, eller väldigt annorlunda den i Manchester. Manchester uppfattades som väldigt strukturerad och som tänkte på barnens rätt och försökte då se till att de ska lämna över en pedofil så att han är åtalsbar.
Ja.
Och att han då åker dit och helst på ett långt straff.
Mm.
Det här gänget, när vi kom fram till slutmålet, då bara väller ut folk i bilarna.
Det kom en bil till. Två bilar till kom det.
Och alla hade på sig då svarta kläder, security, child.
Och en hel del av dem hade skottsäkra och
de tog på sig skottsäkra västar.
Ja.
Och då börjar man känna, vad fan är vi på väg in i ett krig här? Vi var ute på landet med liksom, så det kändes ju inte som att det skulle komma med busslaster med folk som ville banka upp den här pedofilen. Utan... det kändes mer som att de var med för den här liksom rushen, alltså att gå igång på att de gör någonting farligt.
Och ja, det var lite sådär. Ja.
Och efter en snabb överläggning där då, det visade sig att det här var bara samlingsplatsen. Nu skulle de åka vidare till en annan parkeringsplats.
Mitt ute i skogen.
Mitt ute i skogen, och där kände man ju...
Jesus, vad kommer att hända här?
Ja, jag tänkte det. Han dyker inte upp, den här snubben.
Det tänkte jag också.
Men det tog ju inte mer än 2-3 minuter så svänger du in en van på parkeringsplatsen. Eller en SUV. Och då jag ser helt plötsligt, det blev kaos på den här parkeringsplatsen. Det kom folk springande ur alla jävla bilar och från bakom träd och framåt allt.
Alltså det var som bin till honung var det?
Ja.
Så här liksom.
Så han sket ju ner sig, den här pedofilen. Han blev ju... Nu hade de ju då haft kontakt med honom på barnkonton då. Han hade chattat med barn och skickat runkvideos och dickpics. Men han hade aldrig vågat komma till en konfrontation.
Med ett barn.
Så den här konfrontationen, då hade han pratat med en 20-årig tjej på nätet då, som de hade utgett sig för att vara. Bara för att de ville ha fram honom för att kunna då straffa honom med de här dickpixen och han har skrivit vad han vill göra med den 13-åriga tjejen.
Ja, man har ju lite mer restriktiv syn på det här.
Ja.
Det är inte oskyldigt att skicka en onani-video till, till någon som man tror är en 13-åring.
Nej, och det fick han ju verkligen höra den här killen.
Oj, jävlar. Ja. Alltså, vad var det? En timme?
En timme stod de och körde livestreamade ut. Och han, den här pedofilen, han grät krokodiltårar och han kunde säga sorry, sorry. Och då, att de kallar han Shrek.
Alla skrattade som fiskmåsar också.
Filthy bastard.
Filthy animal. Ja.
Det blev en väldigt hätsk stämning.
Du kommer åka i fängelsen. They're gonna rip your ass.
Ja, du kommer få ett nytt rövhål. Och det, liksom, det var ingen hej på. Så att, jag kände att jag tog några steg bakåt och stod. Jag tänkte, de frågade också, jag är from Sweden, you want to tell him something? Och jag bara, nej. Det är inte mitt.
Det var inte riktigt vår typ av konfrontation det där.
Nej.
Nej.
Och det var väldigt aggressivt. Vi försökte klippa ihop de här filmerna, för vi filmade ju allting.
Ja.
Och det är ju liksom, jag tänkte på det flera gånger när vi stod där, att det är märkligt att vi blir kallade lynchmob i Sverige, du och jag.
Jag är blommiklädd och du är din hoodie liksom.
Och din löpstil liksom. Hur fan kan vi vara liksom en lynchmob?
Med mobiltelefon.
Det här gänget, vad kan man ha varit? 15 pers?
20 va?
20
det var pers. Det var fyra fullastade bilar.
Ja, och svartklädda. Det var de såg ut som någon jävla firma för någon fotbollshuligans lag.
Ja.
Alltså det var skalliga, tatuerade, liksom alla fördomar man har från engelska fotbollshuliganer. Det var en boxare där som hade knäckt näsan 17 gånger.
Alltså jag måste ju tillägga det. Alltså, om det är någon som tycker att vi pratar i mun på varandra.
Ja.
Oj. 20 personer pratar i mun på varandra och skriker av skratt när de säger liksom, det ser ut som Shrek, din jävel.
Ja, och vad säger vi om den irländska accenten? Alltså,
jag
missade den de timmarna vi hade i skolan när vi pratade irländska eller med engelska med irländsk dialekt. Helvete vad svårt det är att fatta vad de säger.
Alltså, jag har alltid tyckt att irländska var väldigt vackert, men efter det att jag hörde liksom en timmes tjatande om det här igår, så är jag inte riktigt så säker på att jag tycker att det är så vackert längre, för jag hör bara i mitt huvud det ringer, you're a bloody animal.
Ja, jag kom på mig själv, det var ju väldigt mycket snack under tiden då, det var ju folk som kom fram som jobbade med de här, och de skulle berätta sina stories, och jag bara kände, alltså, dels står de och gapar och man hör vad de skriker om, och så ska de stå och förklara sin livsstory, och på en jävla brittiska som, alltså det, alltså som sagt, jag missade den timmen vi hade i skolan när vi läste om Irland, för det är inte mycket man fattar, va?
Men jag tycker, alltså det var ju väldigt trevligt och snällt att vi fick följa med.
Ja, verkligen.
För att det här var en exotisk upplevelse.
Ja, alltså vi kan ju konstatera att det här sättet de då kör, det är ingenting som vi anammar.
Nej.
Det är ingenting som vi står bakom heller.
Nej.
Nu, han som var chef för den här gruppen, han påpekar ju flera gånger liksom att du har chattat med en 13-årig tjej. Det är du som har gjort fel, vi gör inte fel. Och det var, en stark grej var ju att han stod ju och ljög då, för han hade bara chattat med en tjej. Och det visste ju de här då att det stämde ju inte.
Mm.
De hade ju faktiskt pappan till en 13-årig tjej.
Nej, det dök upp en decoy till så först som de hade pratat
med.
Ja, så då var det helt plötsligt två barn.
Ja.
Och sen tar de fram ett telefonsamtal.
Och då har de pappan på linjen till den här 13-åriga tjejen. Som han
till en riktig 13-åring.
En riktig 13-årig tjej.
Ja.
Och han, första frågan, vad fan var han hette?
Kevin.
Yeah. You're having a nice day. Han kan inte svara på det, Kevin, pedofilen.
De tvingar honom att svara på det.
I'm gonna ask you again, you're having a nice day.
Ja, de tvingar honom. Så be polite and answer.
Ja. Och då sa han det, du vill inte prata med mig, men du har pratat med min dotter, ditt äckliga svin. Och det var väldigt starkt, för han, pappan, hade ju velat åka med den här gruppen ut till konfrontationen.
Hon fick inte göra det.
För han sa, vet du vad som hade hänt om jag hade följt med? Du förstår hur lycklig du är nu. Så att du har en väldigt nice date so far. För ja, hade jag varit med så hade du inte haft det.
Nej.
Och det blev ju väldigt verkligt helt plötsligt. För just det här, hans försvar, den här Kevin, det var liksom, I don't know, I'm sorry.
Ja.
Det var det enda han kunde säga.
Ja.
Men så när de tar fram då, ja, men du har ju chattat och sagt det här, då hade du jävligt mycket att säga. Och det är så vi känner också när vi konfronterar.
Ja.
Att fan vad du har fåordig nu, när du har kört alltså inåt helvete
ja.
På chatten.
Ja, då springer man iväg från sanningen eller så ljuger man. Liksom. Ja. Det är ju så, men oavsett vad så är de farliga för barn, oavsett om de har lyckats nå fram, de har ju lyckats nå fram till riktiga barn, det är bara det att barn är... Är någonting de är dåliga på så är det berätta om såna här saker.
Ja.
De är jättedåliga på att berätta om såna här saker. De är hellre tysta.
Ja, man måste ju förstå det att barn berättar inte någonting om de inte får en direkt fråga.
Och sen dessutom någon som är anonym bakom en skärm blir väldigt svårt för polisen att bevisa vem det är som sitter bakom skärmen. Därför blir alla de här utredningarna nedlagda.
Ja.
Det är väldigt, väldigt många utredningar som blir nedlagda just för att det är svårt att bevisa vem det är som sitter bakom skärmen.
Ja.
Ja.
Men den här konfrontationen med Kevin då här utanför Belfast. Jag kände ju efter en halvtimme liksom, för då ringde polisen och polisen skulle komma. Och jag bara kände att nu går det på tomgång här, nu har de inte mer att säga. Men då fortsatte de att förelämpa honom, de fortsatte att hota honom. Och det är liksom han stod där i kortärmat och det var liksom kanske 6-7 grader bara. Och han stod och skakade och han var livrädd och grät.
Ja.
Jag tänkte, det här kommer ju gå åt helvete.
Jag trodde han skulle få en hjärtinfarkt. Alltså.
Ja, och sen så tänkte jag att till slut kommer de vara tvungna att släppa honom då. Ja. För polisen kommer ju inte.
Men det gjorde de
till slut. Ja, och sen dök ju polisen upp.
Ja.
Och där förstod man ju att polisen var ju inte så jävla imponerad på den här gruppens arbete.
Nej.
Jag tror de kände till deras arbetssätt.
Mm.
Så att det första som hände är ju, jag stod och filmade när polisen kom. Och polismannen kom fram till mig och frågade om jag hade filmat hela händelsen, om jag hade bevis i min telefon. Och då kände jag direkt, fan, nu ska de börja ta våra telefoner där. Så jag sa ju givetvis, nej, jag har inte med det att göra, jag är från Sverige. Och sen märkte man ju att polisen tog ju nästan, utan att veta riktigt vad som hände, så tog de ju nästan han pedofilens parti. De tog ju bort honom och separerade honom från den här klungan.
Ja, fast han fick ju ändå följa med. De tog ju med honom ändå.
Gjorde de det?
Ja, det gjorde de.
Du har pratat med honom idag. Ja, men man märker att polisen tyckte ju inte alls om den här klungmentaliteten.
Men det är ju inte konstigt. Det är ju inte konstigt. Alltså det där var inte riktigt civiliserat, var det inte?
Nej.
Men alltså en gång till, kalla oss för mobb eller lynchmobb.
Ja.
Jämföras med detta, Jag menar, vi är två personer som...
Vi är för fan som mormoner som kommer och knackar på din dörr. Har du hört talas om Jesus? Liksom, den nivån är vi på.
Ja, verkligen liksom. Där står man i sin långa klänning och... Hello?
Ja. Vi har ju ingenting som skrämmer våra gäddor.
Nej, överhuvudtaget inte. Vi har liksom det enda vapen vi har, så är det telefonen.
Ja,
ja.
Men alltså jag vill inte ha detta ogjort. Nu har jag sett hur den här gruppen jobbar.
Ja.
Det vet jag att dit kommer vi aldrig hamna.
Nej, och nu ska vi vidare.
Ja.
Ja. Nu blir det London.
Blir det London idag?
För jag tror det blir London idag i alla fall. Jag ska kolla vidare om det kanske finns någonting i Manchester.
Hur många bil är det?
Ja, vi kan inte åka hela vägen till London, tror jag inte. För då kommer du att klappa ihop bakom ratten. Och Patrik vill inte släppa in mig bakom ratten.
Nej, jag förstår att här måste man ju vara koncentrerad hela tiden. Då går det inte att sitta och bolla med 15 olika idéer i huvudet och köra bil samtidigt. Utan man får bita ihop och koncentrera sig.
Alltså, problemet med herr Sjöberg är att han känner mig lite för väl.
Ja.
Ja, det där är lite jobbigt faktiskt.
Men det är alltså när du ska sitta då och bestämma att du ska ta av dig tröjan när du kör bil. Utan att knäppa upp säkerhetsbältet och håller på och fastnar med huvudet inne i tröjan. Och liksom, det funkar inte här i England. Jag är ledsen, va? Jag tänker inte sitta bredvid då.
Okej, men vi får nog ta ett stopp på vägen kanske.
Ja,
vi nog få göra.
Sunderland skulle vi åka till också, va?
Ja, fast jag vet inte riktigt om vi kommer att hinna med det.
Okej.
Okay. Det är lite sådär, för att vi ska åka ner till London. Där har vi Izzy och Innocent Voices. Det är ett väldigt, väldigt, väldigt seriöst team. Izzy har ett otroligt gott rykte. CNCI tycker att hon är jätteduktig och jag har tittat på hennes konfrontationer också. Hon är väldigt lugn och fin i sina konfrontationer. Det är ett seriöst arbete och samtidigt så kan vi liksom söka de här kontakterna dels med bord, dels med advokat och dels med polis för att få veta lite mer hur det fungerar och ha bra kontakter med polisen. Så att det känns som att det är nästan där vi behöver lägga fokus på någon vänster.
Alltså jag vill tillägga med de här i Belfast, jag vill inte på något sätt racka ner på dem. Jag vet inte varför det blev så aggressivt som det blev.
Men det kanske det kan finnas
underliggande saker där. Jag vet inte historien på de här männen som var med i gruppen.
Men Irland kanske har ett lite tuffare...
Jag tror att engelsmän överhuvudtaget är väl lite tuffare än på svenska regler. Jo. Man har väl inte det här utrymmet som man har i Sverige, att alla är lättkränkta och alla ska ha sina chanser.
Men mentaliteten på Nordirland är kanske lite tuffare.
Jag tror
med en del våldshistorik så kan det vara så att mentaliteten överlag är lite tuffare på Nordirland.
Sen är det ju så, söker man efter barn sexuellt som vuxen, då ska man ha skit. Så att, det var inte bara avsky.
Och det var inte, det var inte synd om gubben.
Nej,
det
han skulle ha det, för han stod och ljög hela tiden. Han försökte ljuga sig bort och det funkar inte. Och så i det stora hela så han fick åka med polisen och han blev lagförd.
Hoppas jag.
Ja. Men jag känner att vi kanske är klara nu. Det här poddavsnittet. Vi kommer försöka spela in ett till under den här veckan som vi har kvar.
Ja, minst ett till.
Minst ett till, ja.
Ja. Men den här resan är otroligt spännande. Det är ett väldigt spännande perspektivskifte. Och det känns som att vi verkligen får kött på benen hur det kan fungera.
Verkligen.
Mm. Och om man tittar tillbaka så har vi kvinnor faktiskt fått vår rösträtt genom arga brittiskor. Som brände ner sommarstugor och skar sönder målningar för 100 år sedan. Och det är ingen som tänker på det idag. Det är ingen som gnäller över att suffragetterna gjorde sitt.
Ja.
Det är ingen som gnäller över att de gjorde sitt för 100 år sedan. Utan vi går till våra valurnor och röstar helt enkelt. Så att lite aktivism skadar kanske inte alltid.
Nej. Men då säger vi hej då från Belfast.
Ja,
hej då. Så hörs vi kanske i London.
Ja, ha det bra.
Ha det bra.
Hej.
Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.